Hej och välkommen till Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och nu ska vi prata om Wikileaks och fallet Julian Assange. För förra veckan anhölls Wikileaks grundare Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Och det har varit många turer kring Wikileaks sedan organisationen blev världskänd 2010 för flera uppmärksammade läckor som medier runt om i världen haft stor nytta av för att kunna avslöja stora nyheter. Och för att kunna prata mer om det här så har jag bjudit hit Johannes Wahlström, journalist och ett slags kontaktperson för Wikileaks i Sverige. Kan man presentera dig så?
Det vet jag inte om man kan göra, men jag har däremot arbetat mycket med Wikileaks och är vän med Julian Assange. Och var den person i Sverige som har följt hela historien inifrån, kan man väl säga, från första dagen som han kom hit till sista dagen som han togs härifrån.
Mm. Ni känner varandra väldigt väl. Du kallar honom för Julle när vi pratar här någon.
Ja, det stämmer.
Ja, precis. Välkommen Martin Ågård.
Hej.
Du är kulturredaktör på Aftonbladet Kultur.
Japp.
Och välkommen också Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet.
Tack.
Till att börja med ska vi berätta om Aftonbladets relation till Wikileaks och läckorna.
Den hänger intimt samman med Johannes Wahlström här. Johannes påminner mig nu innan vi gick in här i poddstudien att jag var den som publicerade den första texten om Assange. Var det du som skrev den?
Ja, det stämmer.
Jag hade helt glömt bort det här faktiskt. Men däremot så minns jag ju när Johannes kontaktade mig och säger att Assange är i Sverige och undrar ifall det fanns någon möjlighet för honom att få träffa Jan Helin, som då var publisher på Aftonbladet. Eller chefredaktör var han då. Och Helin var jätteintresserad och det tog inte lång tid innan Assange hade fått ett kolumnistkontrakt på Aftonbladet för arbetstillstånd för uppehållstillstånd. Det var inte så tanken var. Och några dagar senare så anklagades han för våldtäkt. Och då ringer tidningen mig en lördag morgon. Jag bodde fortfarande i Uppsala. Frågar om jag har telefonnumret till Assange. För att han är anklagad för våldtäkt. Och jag minns att jag bara skriker rätt ut i hela lägenheten. För jag förstår ju vilken katastrof det här är.
Vad trodde du att det var? Trodde du att han var en setup? Att det var en sån här honungsfälla?
Nej, det hade jag inte en tanke på faktiskt. Eftersom Aftonbladet också då har en frilansare som heter Donna Boström som ju hade liksom var kontaktperson vid sidan av Johannes under den här tiden för Assange. Han bodde under Donna Boströms skrivbord och så där på frilanskontoret. Och Donald berättade ju för mig om de här, alltså vilken enorm sexuell aptit som Assange hade och hur besvärligt det var för Donald, för att när Donald hade med sig sina kompisar eller internationella gäster så var Assange på deras kvinnor liksom. Och det var jättejobbigt tyckte Donald då, så att jag trodde inte det var någon honungsfälla. Det trodde jag faktiskt inte. Men jag blev väldigt, väldigt, väldigt ledsen.
Men Assange hade planer på att liksom rota sig i Sverige eller sköta verksamheten härifrån då, eller hur? Det fanns stora planer.
Det var ju det som var anledningen till att han kom till Sverige. Och min bekantskap med Assange, den kom ju något år innan det här mötet med Jan Helin. Och det var vid den tidpunkten så var jag redaktör för en tidskrift i Göteborg som heter Tromb. Och under väldigt kort tid så hade vi lyckats bli Sveriges största samhällstidskrift och vann en herrans massa olika priser och dylikt. Och en dag så fick jag ett mejl från en för mig okänd person som frågade om jag händelsevis hade möjlighet att träffas. Och jag befann mig då i Stockholm och så stämde vi träff med den här okända personen på Kulturhuset mitt i Stockholm. Och det här var ju då Julian Assange, men det var inte ett namn som sa någonting för mig. Och den här mannen, han bedyrade att han var i färd med att starta en riktigt häftig nypubliceringssajt som skulle publicera de mest farliga och häpnadsväckande sakerna som finns i världen. Och sånt som liksom, alla kommer att bli...
Kändes han övertygande?
Han kändes inte minst övertygande, det gjorde han inte.
Det var många som pratade om sånt också. Det var mycket som skulle revolutioneras digitalt på den tiden.
Absolut. Och det som samtalet ledde till, det var att han frågade om jag eventuellt skulle kunna tänka mig att vara ansvarig utgivare för det här projektet som han då ville göra. För det behövdes någon målvakt inom citattecken som skulle kunna ta på sig den juridiska smällen.
Och du var tillräckligt bränd för att göra det.
Nej då, jag var ju då redaktör på en tidskrift och han tänkte att ja, men du är utgivare i alla fall, så då kanske du kan tänka dig att göra det här. Och jag tackade vänligt nej av två anledningar. Den ena var ju såklart att om det han sa var sant, då ville jag definitivt inte vara målvakt för något sånt. Men det andra fallet var ju det som jag tänkte var mer trovärdigt, att det här var bara någon knäppjök som pratade strunt. Och det fanns ingen anledning att engagera sig för mycket i det. Sen gick det ytterligare ett tag och så, jag kommer inte ihåg exakt, men jag kan säga att det kanske var ett år senare, så publicerade hans då nystartade sajt ett antal ganska uppseendeväckande avslöjanden.
Hette den Wikileaks då?
Det hette Wikileaks då.
De grundades ju 2006. Mm. Och sen det här publika, vad man ska säga, som allmänheten fick kännedom om dem. Det var ju, för mig som jag minns det, april 2010 när de här videofilmerna, collateral murder-filmerna, släpptes.
Mm. Men det var egentligen redan innan dess som jag fick upp ögonen för att det Assange sysslade med egentligen var någonting väldigt stort. Och vid den här tidpunkten så jobbade jag på Sveriges Televisions nyhetsredaktion. Och så såg jag att Wikileaks hade publicerat uppgifter från isländska banken.
Just det, började
precis. Det. Och där började hela historien med att det var en isländsk journalist som i direktsänd tv berättade att han hade någonting som han inte kunde berätta. Men däremot så kunde man gå och ta del av de här uppgifterna på en viss sajt. Och så sa han wikileaks.org eller hur det nu var. Och i samband med det så bröt hela helvetet lös på Island.
Mm.
Och då tänkte jag att det kanske ändå finns fog för att lyssna lite mer noggrant på vad Assange har att berätta. Så strax efter det så övertygade jag Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet, om att ge mig en liten peng för att kunna flyga till New York och möta upp.
Du, där minns inte
jag. Vad dyra biljetter.
Det är nästan preskriberat.
Jag har varit chef för länge, jag kommer inte ihåg det.
Ja, så att, jag flög till New York, mötte upp Assange, och det här var i samband med att han just hade släppt en video på hur en Apache-helikopter mejar ner oskyldiga civila journalister och barn på öppen gata i Irak.
Just det.
Och vi träffas i New York, vi pratar återigen om hans stora projekt. Och så frågade jag honom hur det är med planerna på Sverige. För att han ville ju egentligen inledningsvis flytta sin verksamhet till Sverige på grund av att han upplevde, vilket jag också gjorde på den tiden i varje fall, att Sverige har en väldigt stark yttrandefrihetskultur och lagstiftning som stödjer det. Och Assange sa att ja, men det är absolut fortfarande aktuellt och kanske nu mer än någonsin, för att jag har oerhört mycket fler viktiga läckor på gång.
Jag plockade fram rubriken på din artikel här, internetvärldens egen James Bond.
Var det rubriken på texten? Kommer du ihåg det här, Martin? För du jobbade ju också på kulturen.
Jag tror jag var med i matchen.
Ja, det måste du ha varit. För.
Men det fanns inget bättre sätt att beskriva honom på den tiden än James Bond. Det känns som väldigt länge sedan.
Det är ganska exakt 9 år sedan. Om du tittar på datumet där, så 20 april.
Ja.
Precis.
2010.
5 april släpptes Collateral Murders-videon, skrev jag upp här. Så det är verkligen precis. lite, ja, det blir liksom, historien får ju, de här milstolparna är ju helt fantastiska också. Det skrevs ju liksom mediehistoria, ja, hela tiden.
Och mediehistoria, men sen också historia i det där fasansfulla jävla kriget där nere. Ja. För att nu förstod ju USA att de har ögonen på sig på ett sätt som de faktiskt inte själva trodde. De här publiceringarna har ju räddat liv, det är jag ju helt övertygad om.
Och sen kom ju också den stora Cablegate-läckan som fick liksom hela... Det var ju här någonstans som den här otroliga hjältestatusen och i princip, alltså de flesta medier, både de som samarbetade med Wikileaks men andra, var ju väldigt imponerade av vad som hände för demokratin och för yttrandefriheten. Och den första kritiken, det kanske du minns, Johannes, alltså det har ju funnits kritik hela tiden mot det här med att läcka saker. Det var ju liksom den här visselblåsarsajten som inte betraktades som en riktig
liksom, de var inte publicisterna.
Precis, ja. Och vad var det för lagar som gällde, och de läckte ju ut allt, alltså i de här liksom korrespondenten med diplomaterna, det fanns ju fantastiska, alltså det blev ju också roliga nyheter med. Det var väl den där Carl Bildt blev kallad för en medium-sized dog. Alltså, och det blev ju som memes på internet.
Ja, och jag tycker att det är viktigt för kronologin att säga att det här sker ju efter det att Julian Assange är anklagad för våldtäkt. Så fortsätter ändå mediehus i hela världen att bearbeta Wikileaks material. Och jag kommer ihåg när Johannes skickar mig ett mejl och säger, är ni intresserade av det här? Och då är det material som alla journalister i alla mediehus i fan hela världen jagade efter. Och det var ju inget snack om att man inte skulle arbeta med det då. Och den här den förändrade synen på Assange och så, den kom ju när han låste in sig på ambassaden i London.
Jag skulle nog säga att det inte fanns ett ögonblick då synen förändrades, utan att det har varit en väldigt lång resa som där jag tror våra medier har förändrats mer än någonting annat. För att Assange och Wikileaks har ju varit ganska konstanta under de här nästan 10-årstiden. Det är återigen en plattform för publicering av sånt material som andra inte publicerar. Och det här var ju det som liksom var den geniala och enkla i Julian Assanges tanke. Han kallade sitt projekt för en publisher of last resort. Alltså den sista plats som du vänder dig till och kan få något publicerat när alla andra säger nej. Och det förklarar ju mångt och mycket såklart också varför det finns olika slagsidor i förhållande till det som publiceras på Wikileaks. Det finns alltid slagsidor, för att censuren har slagsidor, för att makten har slagsidor. Den finns inte utspridd överallt, jämnt över hela världen. Och det som har kommit att hända, som jag ser det är att under en 9-årsperiod eller 10-årsperiod så har vi kollektivt, både som samhälle men också som journalister, gått från att tycka att det är positivt att ge människor kunskap till att vi börjar agera mer som förespråkare och föreståndare för olika mäktiga intressen. Och det tycker jag är väldigt tråkigt.
För det här var ju också när allt det här med Wikileaks exploderade, då var ju fortfarande liksom sociala mediesamhället var fortfarande liksom i början av den här öppenheten, och sen så fanns det har ju alltid funnits sajter som står för yttrandefrihet, alltså som i Sverige har vi Flashback, och det har ju liksom traditionellt varit funnits en massa olika åsikter om det, får man publicera vad som helst ofiltrerat. Sen kom sociala medierna, och sen var det ju en viss typ, alltså det var ju mindre till exempel på Twitter, men de journalister som var där började ju liksom följa Wikileaks och hela den. Och sen var det ju innan, vad ska man säga, innan det problemet som vi har nu i sociala medier, där vanliga människor hänger ut andra vanliga människor. Smutskastningen var liksom en misstanke, så här, det här är någonting nytt, får man göra så här, medan nu har vi liksom, nu är vi nästan på andra sidan där det är liksom High Chaparral på internet. Och där är ju Wikileaks fortfarande liksom, har ju ändå, så vitt jag har förstått, samma idé om yttrandefrihet. Så alltså den linjen går igenom. Fast som att samhället har ändrats runt omkring.
Just runt 2010 så fanns det liksom, det var en tidsanda som var extremt frihetlig och liksom den här tron på det öppna internet. Alltså det fanns piratrörelsen, det levde fortfarande och liksom alltså Pirate Bay-rättegången hade precis varit sådär. Och det fanns en jävla kampanda. Och jag noterar ju bara att ett år efter du intervjuar Assange där och vi kallar honom för James Bond och börjar bygga den här stora hypen kring den här märkliga mannen. 2011 så kommer den första boken från en så här Wikileaks-avhoppare, den här tysken Daniel Domscheit-Berg.
Just det.
Som kritiserar, alltså dels så bidrar han till att utmåla Assange som den här serietidningsfiguren som han har blivit. Men dels kritiserar han ju liksom Assange från ett öppenhetsperspektiv. Han menar att Wikileaks redigerar sitt material innan de publicerar det. Och han skulle då starta en sajt som skulle heta OpenLeaks. Mm, där man skulle publicera saker helt osensurerat. Totalt. Det blev väl ingenting av med det där, tror jag.
Det är det som är så tråkigt. Att,
men det fanns ju en väldigt radikal syn på liksom, yttrandefrihet och information där då.
Ja, det är det som jag upplever kanske är det tråkigaste med den kritik som har riktats mot Assange och Wikileaks i sig. Att den alltid kommer med olika brasklappar. Ja, just Assange, han är inte så bra, men själva grundidén tycker jag är bra och så vidare. Men det är ändå aldrig någon av de kritikerna som faktiskt försöker göra någonting bättre istället. Utan det vi hör i blir i slutändan bara ett försök att få stopp på det lilla, den lilla gräsrotsrörelse som det trots allt var, som försökte att vidga debattramarna och vidga informationstillgången för samhället i stort. Och det var ju egentligen en väldigt, väldigt viktig demokratisk fråga. För att i slutändan, om vi går tillbaka till de publiceringar som Wikileaks har gjort, så tror jag på rak arm inte att jag kan nämna en enda läcka som inte tidigare hade funnits på någon stor mainstream-redaktion i världen och inte publicerats. Och det här är väldigt viktigt att komma ihåg. För att när man pratar om Assange då som en hacker eller vad det nu kan vara för någonting, han har ju tagit emot exakt samma material som New York Times, Washington Post och The Guardian och så vidare har tagit emot innan honom. Mm. Det borde ju någonstans ställa en viss fråga kring själva den
här. Men du som har suttit med en del av det här materialet i knät, hände det att det var material som landade hos New York Times, de tackade nej, sen kom det till Wikileaks, till er, sen samarbetade ju ni med de stora drakarna också.
Mm.
Att de tog materialet efter att det hade varit på Wikileaks.
Så var det ju i fallet med Cablegate. Cablegate blev ju först erbjudet till Washington Post och New York Times. Och det här finns ju med i rättegången mot Manning. Han säger ju att han försökte få det här publicerat på Washington Post och New York Times. Och de sa att han skulle dra åt skogen.
Men man ska ju också...
Och sen kom det till Wikileaks.
Sen kom det till Wikileaks och sen så liksom blir det tvättat då. Och då vågade New York Times och Washington Post publicera det. För att då var det så pass många andra som gjorde det också.
Mm. Vem tvättade det då?
Nej, men det blir tvättat på det sättet. Ja. Det vill säga att de behöver inte stå juridiskt ansvariga för att ensamma publicera. Och det här handlar ju om en rädsla för repressalier. Och det är ju det som någonstans var så viktigt.
Men det fanns också, man måste ju påminna sig också om att journalister på den tiden, som man nu kan säga nu, för det är ganska länge sedan, hade inte den här hackerkunskapen. Alltså i och med Wikileaks och i och med de här dokumenten, för jag vet att den första kritiken var så här, jo nej men de här häftiga stora dumparna med data, det är väl kul och så, det finns säkert någonting, men hur ska man hantera det? Det går ju inte att sortera i. Och då kom ju liksom, de började ju de här samarbetena med datajournalister, alltså de som var väldigt få från början som sa, men hörni, gammel media, liksom. Mm. Så här gör man, så här letar man i sånt här material. Så det utvecklade ju sig i journalistiken tack vare att alla de här stora mass... För det var ju fantastiskt, alltså tusentals dokument.
En helt ny journalistisk genre, alltså och, hantverk.
Precis, och en sak, om man ska säga så här, en teori kan ju vara så att det fanns en rädsla, men det har ju också pratats om det, det fanns ju en okunskap på redaktioner för hur fan gör man med det här materialet? För att
men det ena, ja absolut.
Det var liksom en krock mellan liksom alltså det kom någonting nytt och ohanterligt. Så att den här tvätten men, ja, som men, är liksom, hur
det, man? Det håller jag inte med om. Och anledningen till att jag inte håller med om det är för att jag har ju erfarenhet inte bara från hur själva publiceringen såg ut på New York Times eller The Guardian eller här. i svenska medier, utan jag har ju även sett hur det såg ut i liksom mera slutna samhällen där yttrandefrihet och pressfrihet absolut inte är några självklarheter. Jag har ju en film som jag har gjort som handlar om de publiceringarna som heter Mediastan. Aftonbladet visade ju den för övrigt på hemsidan för ett antal år sedan. Men i de länderna så var det ju så tydligt att journalisterna visste ju exakt vad de skulle göra med materialet. Det var inget komplicerat. Det rörde sig om några hundra dokument som visar på oerhört graverande uppgifter och korruptionsaffärer inom deras egna maktelit. Och den stora frågan rörde inte vad ska vi göra med det tekniskt, utan den stora frågan var hur ska vi publicera detta så att inte vi hamnar antingen bakom lås och bom eller blir avrättade.
Man ser ju ändå en politisk förskjutning här. Alltså, WikiLeaks blir som störst när Obama är som mest progressiv. Jo. Och han hade gått till val på att han skulle avsluta Irakkriget och bla bla. Så att det finns, och alla mediehus, det finns ju flera liksom avhandlingar om det här, visar att medierna är lojala med sitt lands utrikespolitik. Det är man alltid, oavsett hur den är, så är medierna lojala. Och här fanns det liksom ett nytänk, det vågar jag nog ändå säga, som gör att man ändå publicerar här. Sen händer ju någonting, och när Snowden kommer så är det faktiskt lite annat ljud i skällan.
Ja, det är krattat liksom.
Men det är också nu som världen går in i en ny kallt krigperiod. Alltså han kommer in i mellanfasen innan vi går in i någonting annat. Och nu är vi i den här situationen där, så Svenska PEN har inte uttalat sitt stöd för Assange. De har inte uttalat sitt stöd för den här svensken som är gripen i Ecuador. Det var självklart att man gjorde det för några år sedan. Man gör det inte nu. Svenska journalistförbundet har inte sagt någonting eller någonting sånt. Och det är ändå material som varenda jävla mediehus använder sig av. Men så här ser man att det är en man var rädd från början och sen så krattades det upp och sen så är man rädd igen för de politiska konsekvenserna, skulle jag säga.
Ja, men det är intressant att du nämner Snowden, för att han har ju fortfarande hjälteglorien i många läger. Medan Assange, den här våldtäktsanklagelsen har ju påverkat, man ska säga, allmänhetens syn.
Ja, men hade svenska medier hanterat honom på samma sätt som de gör nu, alltså Assange, om det inte varit för våldtäktsutredningen, tror ni?
Det är det man undrar.
Ja, det undrar jag också, men jag skulle ju säga att jag skulle inte säga att Snowden har, alltså Snowden börjar bli en icke-fråga, och som Johannes påminner mig om för några dagar sedan, att när Chelsea Manning, när hon greps ju faktiskt för inte så länge sedan och sitter i någonting som nästan liknar en militärdomstol isolerad. Och vi struntar i det, men Chelsea Manning har ju ändå varit den goda figuren. Alltså, Assange är ett as, men Chelsea Manning har vi sympati för. Men omvärlden struntar fullständigt i hennes öde nu. Så att jag skulle nog ändå säga att vi ser inte på visselblåsare på samma sätt som förut. Och vi har gått in i ett nytt ideologiskt krig, eller vad det nu handlar om, som påverkar hur vi ser på yttrandefrihet och pressfrihet och meddelarfrihet.
Men Snowden är ju lite förbrukad. Alltså det är ju stor skillnad mellan dem. Snowden är ju i princip en källa.
Oh.
Assange är ju en publicist, journalist, om man nu vill se honom så. Och det är ju lite här striden står just nu.
Men Snowden har ju uttalat sig starka stöd för Assange senast igår.
Ja, men precis. Ja, precis. Men vem betraktar Assange hur? Alltså, betraktar vi journalister honom som en kollega, som en journalist, som har gjort ett journalistiskt jobb? Att USA betraktar honom som en spion?
Men
är finns uppenbart.
En fiende är han ju.
Han kan inte försvara gömma sig bakom någon sorts yttrandefrihet i USAs ögon. Och det är ju där striden står. Och det finns ju också väldigt många nu som vill utmåla WikiLeaks som en front för Ryssland. Mm. Att det finns Rysslands kopplingar i WikiLeaks. De här anklagelserna har funnits länge, eller hur, Johannes?
Det har alltid funnits olika anklagelser, och det är det som är så fantastiskt. Som jag ser frågan om Ryssland, så är det en fråga om trend. Nu är det trendigt att kalla den onda sidan för ryss. Och det har väldigt mycket att göra med förändringen av det allmänna politiska läget i världen. Tidigare så var det trendigt att kalla fienden för misogyn eller rasist eller vad det kan vara för någonting. Nu är det ingen som bryr sig, för att amerikanska presidenten är öppet både rasist och misogyn. Så att, vad ska man säga då? Ja, men då kan inte en fiende vara det, eller hur? Så att istället så blir det någonting annat. Det blir liksom så här etniska dubiösa berättelser om att ja, men det här måste förmodligen vara någon slags person som...
Men vad går anklagelserna ut på?
Vad går anklagelsen ut på?
På att han är ryss? Eller på vadå? Liksom, vad är det som är... Vad är...
Nej,
det?
Men anklagelserna mot Wikileaks att det skulle att
Wikileaks
vara...
Wikileaks springer in Rysslands ärenden för att sänka USA.
Ja, men okej, då måste man ju utgå ifrån...
Finns det någonting där?
Då måste man utgå ifrån vad den praktiska frågan handlar om. Den praktiska frågan handlar om att Wikileaks publicerade dokument från Demokratiska partiet. Och som rörde hur Hillary Clinton och hennes stab lurade brallorna av Bernie Sanders och den kandidat som Demokraterna ville ha. Och utifrån alla tekniska undersökningar som har gjorts så visar det att det var omöjligt för en utomstående hackare att ha hackat de uppgifterna. Och det kom inifrån från själva de databaserna som Demokratiska partiet satt på.
Pratar vi om e-postläckorna nu? Nej.
Förlåt, det är e-postläckorna som rör Demokratiska partiet. Så att den tekniska bevisningen visar att det var en intern läcka.
Alla överens om det här? Alltså, när det kommer till sånt här, då står ju vi lekmän helt...
Vi har ingen aning.
Ingenting.
Nej, alltså, inom massmedia så är man inte överens om det. För att inom massmedia så har man ju köpt med hull och hår det som amerikanska utrikesdepartementet eller CIA eller vad det nu är för någonting säger. Och de har ju sin propaganda att köra. Det är ju det som är deras jobb. De ska syssla med propaganda. Men vi ska inte syssla med propaganda. Vi är journalister. Vi har ju en helt annan uppgift. Och det är ju det som någonstans jag upplever kanske som det tråkigaste i den här tidsförändringen som har ägt rum under den här nioårsperioden från den dag som vi satt här april för 9 år sedan till nu. Vilket är att när hela det här, de här publiceringarna började, så var det verkligen som att det fanns ett stort hopp om att journalistiken kunde förändra världen. Mm. Med kunskap så kunde vi förstå vad det var för mekanismer som gjorde att världen var orättvis eller som gjorde att korruption var möjlig och som gjorde att krig blev till. Mm. Och det var verkligen, för mig i varje fall, så var det huvudpunkten liksom inom journalistiken på något sätt, i alla fall i min karriär och i mitt liv. Och sen dess så har
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi liksom gått in i en helt annan epok. Jag skulle bara vilja kortfattat förklara vad jag tror som...
Det låter jättepessimistiskt.
Ja, det,
jag tror ändå journalistiken. Jag har ju också varit inne på och skrivit en jävla fransk tidning om liksom att det inte går att skapa en skandal längre. Det går inte att avslöja någonting. Liksom när transparensen är stor, tillräckligt stor, ta järnrören på Kungsgatan som exempel. Alltså, vissa politiker, Trump också, de är helt immuna mot avslöjanden, mot skandaler, mot hemliga inspelningar, mot liksom off the record grej. Det har liksom ingen kraft längre.
Det är en lyckad kampanj mot samhällets tillit som har...
Ja, men jag tror också att det krävs någon form av sociala rörelser. Alltså, jag kommer tillbaka till det ändå att Wikileaks slog igenom när Obama var som progressivast. Det fanns liksom ett politiskt tryck utifrån att medierna skulle våga den här typen av publiceringar. Man kan jämföra med... Alltså, Washington Post satt ju på bilder från massakern i Song My. De hade de bilderna i 2 år innan de publicerade. De gjorde det först när fredsrörelsen var så stark så att det fanns ett populistiskt tryck. Alltså, tidningar är opportunister. Mediehus är ju det. Och då publicerade de det. Och idag så finns ju inte den där pressen utifrån på vad vi ska publicera riktigt. För man hamnar på alternativa medier.
Ja, och det trycket finns ju. Jag menar, som jag ser det så är den här övergripande misstron som nu har blivit så pass stark gentemot media, den är ju definitivt ett tecken på att det finns en önskan om att journalister ska publicera sånt som man inte har gjort under en lång tid. Men jag tror att Martin var inne på ett väldigt viktigt spår där med att det numera är handskarna av på något sätt, att det numera är öppet med alla möjliga hemskheter med järnrör och allt vad det nu kan vara för någonting, att det är ingen som längre blir chockerad av det. Och det tror jag är kanske en av de viktigaste analyserna för att förstå vad som har hänt med vårt samhälle och vår journalistik. Och jag skulle vilja säga att det handlar om slutet på en epok av hyckleri som då skapades efter andra världskriget på ett positivt sätt. Även om det ordet kanske inte låter så fint, så skapades det för att man skulle försöka skapa en värld som var lite finare och lite snällare, även om den kanske inte var sann.
Och då börjar man hyckla, eller hur menar du?
Ja, man döper om krigsministerium till försvarsministerium, man döper om propagandaministerium till informationsministerium, och i det så skapas journalistiken. Innan dess så var det rapportörer som berättade om något som hände i ett krig, och journalisterna skapas som profession för att då kunna peka på, ja men ni säger att ni bara sysslar med försvar, men varför går ni ut och krigar där borta då? Eller ni säger liksom att ni bara vill gott, men egentligen så håller ni på att stjäl massa stålar. Det är grunden för den liberala journalistik som vi lever i idag. Och nu när vi hamnar i ett läge där det inte längre är hemligt och det inte längre är någonting att hymla med, att anledningen till att man vill kullkasta Venezuela, det är för att komma åt deras olja. Och det säger ju amerikanska presidenten ganska öppet.
Ja, men då... Ganska öppet eller helt öppet?
Ja.
Det är faktiskt, jag tror inte jag har sett det citatet. Faktiskt. Vi vill åt oljan, säger Trump.
Han sa exakt de orden i sin valkampanj. Och det kan man gå tillbaka och titta på.
Okej, fair enough. Vi går tillbaka och kollar. Efter.
Han har sagt massa roliga saker om Wikileaks också.
Ja, ja.
Vad har han sagt?
Nej, men alltså först så hyllade han ju Wikileaks. Alltså han drog ju nytta av e-postläckan, Clintons mail.
Men gjorde han det? För det där funderar jag mycket på. Vad betydde den där läckan någonting överhuvudtaget?
Nej, men han var ju för. Alltså det finns ju jätteroliga filmklipp nu där han står liksom i början av klippet som är så här, liksom 30 sekunder. Så bara, wow, Wikileaks, det är så bra, fantastiskt. Wikileaks, never heard of. Alltså samma, det är ju helt fantastiskt. Alltså det är så symboliskt för att ja, tiden har ändrats och man kan svänga ut efter sina behov.
Precis, och där liksom kommer ju frågan, vad ett sånt klimat, var lämnar det journalister? Var lämnar det publicister? Var lämnar det medier? Och det jag verkligen ser som något väldigt skrämmande, det är att tyvärr så kanske det lämnar journalister i en ny genre. Och det är det vi ser tendenserna av nu. Vi ser de tendenserna i vissa grannredaktioner i hur de väljer att publicera. De ser sig själva som informationskrigare som ska driva fram en viss politik som man stödjer, snarare än att lägga fram kunskap för medborgare så att de kan fatta demokratiska beslut. Och det någonstans har ju varit grunden för det som vi har sysslat med, men inte längre. Och jag menar, Assange är ett sånt tydligt exempel på det. För 9 år senare, efter alla diskussioner om våldtäkter och misogyni och katter och rasism och allt vad det är för någonting, när väl själva arresteringsorden kommer, så står det att han arresteras på grund av att han har läckt material som vi har publicerat tillsammans. Och då, liksom, då läggs ju korten på bordet. Och när vi då gemensamt börjar prata om att ja, men han har varit taskig mot en katt eller han smetar bajs på liksom någonting, då betyder det att man upplever och uppfattar sin egen karriär som en del i någon form av informationskrig.
Men han har ju blev ju ett väldigt starkt varumärke. Alltså han har ju nästan i den här berättelsen blivit starkare varumärke än Wikileaks. Och Wikileaks är ändå ett nätverk och det bygger på att folk läcker. Det är en samordnad visselblåsarplattform. Medan han har kanske från början tagit den platsen i rampljuset. Och nu så är det liksom den platsen som attackeras.
Det är klart att det är så att den platsen i rampljuset attackeras, och jag tror inte att det finns någon i Wikileaks som skulle vilja vara i hans plats i det rampljuset istället. Och det är väl det också som har varit högst tydligt. Martin nämnde lite tidigare Daniel Domscheit-Berg. Han hade ju säkert en god idé om att starta en konkurrerande verksamhet. Och det var också på tapeten 2010, 11, 12 att ja, nu kommer det dyka upp som svampar i jorden alla de här olika whistleblåsertjänsterna. Inte ett skvatt. Ingen av
alla mediehus.
Sveriges Radio skapade Radio Leaks. Ja. Alltså att använda också hela den liksom,
och någon så här krypterade tipstjänster skulle alla mediehus ha.
Men, jag vet inte, men vilket är bara fantastiskt bra. Jag vet inte om det kommer in så mycket där. Det kommer väl då och då.
Men Johannes, vad består Wikileaks av idag? Är det Assange och hans Twitterkonto, eller är det, liksom, är det en grupp människor som samarbetar?
Det är en grupp journalister som arbetar och försöker publicera det som det går. Men i dagsläget så är ju såklart angreppen så pass stora mot både organisationen och mot Assange att det är svårt att göra.
Men får ni in nya läckor? Eller
jag jobbar
ju inte
med Wikileaks.
Nej, men vet du då? Hur tror du att det är? Får man fortfarande in material, eller är det så att det inte finns några mediehus som vill publicera, alltså som vill samarbeta längre, eller har man inte resurser att själv publicera det som man får in? Eller?
Det jag vet i den frågan, det är att de mediehus, i varje fall i Sverige, som tidigare var väldigt glada över att publicera Wikileaks läckor, vill idag i princip inte göra det, även om det är uppgifter som är väldigt graverande och väldigt viktiga i förhållande till både svenska och utländska intressen eller angelägenheter eller korruptionsaffärer.
Jag ställer en dum fråga här för att jag vill ha svar, men jag borde kanske veta svaret. Men har Panama Papers, har det någonting med någon upprinnelse i
Panama Papers? Är
det är helt separat.
Det är en separat.
OCCRP.
Ja, just det, så var det. Jag glömde bort.
Men det var ju samma sak. Panama Papers överlämnades även till New York Times. Och de publicerade inte en enda sida utav de uppgifterna. Och det är ju det någonstans som vi missar i diskussionen. Att Wikileaks har ju flyttat fram positionerna för vad man har kunnat publicera.
För att försvara mediehusen här lite då. Alltså Panama Papers till exempel är ju ett enormt material som OCCRP har synliggjort. De har ju gjort grafik, en grafisk lösning som gör att det går väldigt lätt att söka i det och hitta i det. Och det är ett jobb som har gjorts med deras pengar. Och att det här är ju någonting som mediehusen inte har råd med. Därför att de är så jävla slimmade och det är tajta redaktioner. Så att om någon skulle komma till oss med, hej, vi har liksom dumpat all amerikansk mejltrafik från förra året. Vi kan ju inte hantera sånt.
Nej, men alltså mediehusen har ju inte råd med gräva. Alltså sätter man en och gräva någonting så måste det bli en nyhet. Mm. Alltså man har ju inte råd med att någon jobbar i massa timmar. Eller det, man och man.
Public service har ju det.
Det borde man ha, ja precis. Men det är lite så, det finns en typ av medielogik där. Men också det som är intressant apropå att Assange var den som var frontfigur. I andra typer, alltså i hackerkulturen, så är det ju liksom, och anonymous-kulturen är ju liksom en del av det. Där har det ju varit en grej att alla är anonyma, att man liksom jobbar under, liksom, under jorden på något sätt. Vilket gör det här ovanligt att han ville träda fram. Så då blev det ju också väldigt mycket fokus på honom. Och så blev han väldigt sårbar, såklart, för attackerna. Vad händer nu med Wikileaks och Assange?
Ja, jag tänkte precis fråga detsamma faktiskt. Men det finns ju tecken på att det får ringen på vattnet. Svensken som har gripits i Ecuador, Ola Bini, en svensk programmerare, välkänd och även aktivist för öppenhet på nätet och anonymitet på nätet, har ju nu gripits av Ecuador på väldigt oklara grunder. Och kommer sitta där ganska länge innan rättegång. Men det antyds då från myndigheternas sida att det har med Assange att göra. Och han känner Assange väldigt väl. Hans försvarsadvokat hävdar att han inte jobbat med Wikileaks överhuvudtaget. Men att han är en god vän till Assange. Och det kan också handla om andra saker. Men om det skulle vara liksom ytterligare människa som grips på grund av vad Wikileaks har gjort, så finns det väl ingen anledning att tro att det skulle stoppa där. Att det kan komma flera gripande.
Är du rädd, Johannes, för egen del?
Jag har egentligen ingen anledning
att vara... Jag ställer frågan med ett skratt, men det kanske inte ska
göra. Nej, det tycker jag inte att du ska göra. Jag tycker att det är väldigt allvarligt det som händer idag i samhället. Och framförallt så är det allvarligt för att det inte finns längre någon kåruppslutning. Och om jag tänker på mig själv, jag är journalist, ganska etablerad. Jag har jobbat med Sveriges televisions grävande redaktioner till och från i 15 års tid. Men det skulle inte förvåna mig om jag blir arresterad, om det blir en motsvarande tystnad i kåren som när Assange blir arresterad.
Skulle du kunna flyga till USA?
Det är en väldigt svår fråga.
Du vet såklart inte någonting sånt, men skulle du göra det?
Jag skulle tänka efter ett par extra gånger, för i dagsläget så får man ju intrycket av att det inte riktigt finns någon jurisprudens längre i USA. Manning sitter ju häktad utan någon anledning egentligen. Så de skulle kanske vilja häkta mig för att hålla något förhör, vad sjutton vet jag. Men alltså den stora frågan som vi faktiskt proaktivt på något vis måste relatera till, det är hur ställer vi oss som samhälle till det? Vad finns det för krav som vi kan ställa på våra beslutsfattare eller på våra kollegor i förhållande till när sådana här saker händer? För att ganska snart så kommer vi stå där med tvättad hals och Jan Elin och Åsa Linderborg och Johannes Wallström sitter egentligen i samma båt. Det är en fråga som inte är något som man liksom kan skämta
bort. Alla mediehus som har använt sig av det här materialet.
Precis, du skrev ju en kolumn nu nyligen om det här. Vad tänker du så att mediehusen måste agera? Vad tänker du att det är som behöver göras?
Nej, alltså jag tycker ju att det är... man kan inte använda källor som sätter så mycket på spel utan att sen försvara deras yttrandefrihet och försvara pressfriheten och rättssäkerheten och meddelarfriheten. Man kan inte göra så som svenska publicister gör nu, tycker jag. Jag skulle ju vilja se att man samfällt gick ihop, helt enkelt. Och att Svenska Journalistförbundet sa någonting och att Svenska PEN gör någonting. Det är det minsta man kan begära, tycker jag. Och det är ju rätt viktigt att vi gör det. Och i Norge så är de betydligt mer offensiva än vad vi är i Sverige. Där har ju med Sverige att göra.
Ja. Våldtäktsanklagelserna, det är lite sådär för den konspiratoriskt lagda. Känner som att det kommer i tiden efter, alltså... Det var just efter anklagelserna mot Assange som den här prata om det började på sociala medier. Där kvinnor började berätta om sina liksom sex i gråzonen och övergrepp och sådana saker. Det är liksom den första svenska MeToo, eller vad man ska säga. Och nu är liksom MeToo-vågen också liksom böljar upp igen. Alltså det är liksom, hans case kommer liksom inte... så bra läge. Nu har det väl kommit också, det verkar som att åtalet inte läggs ner eller att det tas upp igen.
Ja, de vill göra det, men...
Det är väl bara jättebra att den historien får redas ut, tänker jag.
Ja, det kan ju jag också tycka, men jag tycker också att det är viktigt att man håller isär två saker här. Den ena saken är vad Julian Assange har gjort på sin fritid, om man nu kan prata om att han har fritid. Hans privatmoral är en sak och det här publicistiska arbetet är någonting helt annat faktiskt. Det här måste vi hålla isär. Man kan inte älska alla människor som ändå behöver en stöd.
Nej, men precis, det är väl just det, att den där bilden av honom, att det inte riktigt har hållit isär.
Alltså, nej, det har absolut inte hållit.
Det är väl det som är det problematiska i sammanhanget. För att det vi nu vet efter hela den här MeToo-historien, det är ju att samma typ av anklagelser har ju riktats mot både personer inom den här redaktionen, men även personer inom politiken som fortfarande sitter på väldigt mäktiga positioner. Och vissa av dem har gått, och många av dem har inte gjort det. Och så försöker vi på något sätt att hålla isär de här sakerna, för att det måste vi göra som civiliserat samhälle. Om man börjar döma folk innan domstol har fått göra det, då liksom är vi nere i en ganska mörk tidsanda. Så om det nu blir så att det blir någon form av återupptaget åtal mot Assange, då kan man kanske börja prata om det. Men i dagsläget så vet vi att det åtalet är nedlagt. Och då finns det ingen anledning att ens liksom lyfta upp den frågan i det sammanhang som vi vet att just nu så sitter det ett åtal mot Assange i förhållande till hans publiceringsverksamhet. Då ska vi inte prata om det, för det är det som faktiskt ligger på bordet.
Nej, men det här blir ju en juridisk, liksom, jag undrar själv, jag ställer frågan hur liksom svenska rättsväsendet, alltså till sig att han skulle ha sökt asyl i Sverige. Det gjorde han ju inte.
Han försökte.
Ja.
Fick det inte?
Han fick det inte av tekniska skäl, för att det ansågs att han redan befann sig i Sverige,
ja,
och Migrationsverket ville inte titta på hans ansökan.
Så var det.
Så historien hade kunnat bli...
Nej, det var nästan som man kunde ana en liten besvikelse när det kom fram att den amerikanska åtalet handlade om Manning. Och inte om Ryssland eller DNC-hacket eller någonting annat. Att folk hade hoppats på liksom ett större scenario än det där. Men, och på så sätt borde det inte vara särskilt svårt för journalister att ta ställning mot det. Därför att de flesta är överens om att Collateral Damage var en fantastiskt bra publicering. Och det var många som var delaktiga i det.
Det tråkiga i sammanhanget är ju såklart också att det många journalister inte förstår, det är ju att Trump och hans gäng, de hatar ju mainstream media betydligt mycket mer än vad de hatar Wikileaks eller Assange. Och det här är ett ypperligt tillfälle att sätta dit så många mediehus så att det bara kommer vissla om det. Och det här är en sån oerhörd...
Men din tanke är då att om Assange fälls för den här läckan, då kommer också de som har publicerat material från den att fällas?
Precis, för då har man satt ett precedent. Då har man kunnat visa att det här inte bara är något som rent juridiskt är möjligt, utan det är också något som samhället tycker är bra.
Det kommer ju bli en stor juridisk fight, alltså, i sånt fall. Jag betvivlar inte att det skulle kunna hända. Men
jag tror ju inte att några mediehus kommer ställas inför rätta och dömas. Men däremot bara risken gör ju att mediehus kommer och bli fegare.
Men varför skulle Trump-administrationen inte vilja ställa för att han vågar, inför rätta?
Jag tror att han är lite för smart för att våga ställa alla mediehus inför rätta.
Alltså faktiskt. Det blir ju en otrolig diktatorssymbol.
Ja, alltså det tror jag inte han kan göra. Men bara det att...
Många advokater som ska ha jobb.
Frågan är på... Att bara det att vi pratar om det är ju allvarligt nog.
Jo, men tänk vad tid kan göra. Den här nioårsperioden är ju också egentligen otänkbar om man ställer sig 2010 och tittar framåt.
Du har helt rätt.
Det påståendet att det faktiskt finns ett åtal i förhållande till publiceringar utav Mannings påstådda läckor var ju då något som man skrattade åt. Ja. Aldrig i livet att det finns något sånt. Assange gömmer sig bara för våldtäktsanklagelser. That's it.
Ja, så när polisen kommer till, nu i och för sig Snowden-frågan, men när polisen kommer till The Guardian och slår sönder deras hårddiskar. Ja. Det är ju skam, alltså.
Och då Snowden som ändå försökte förklara hur de skulle ta emot det här utan att röja honom.
Ja.
Och de på grund av en miss, okunskap i...
Ja. Men de ställer sig och slår sönder. Ja. Det är faktiskt vad de gör.
Ja, de filmerna är ju... Alltså, ja. Man trodde ju att där var liksom... Så långt kunde det inte gå. Men det kan gå ännu längre.
Ja, men jag är lite inne på Johannes linje här. Alltså, jag är också rätt desillusionerad faktiskt. Ja.
Ja.
Att medierna är sådana opportunister i förhållande till de rådande liksom, hegemoniska.
Ja, men då får jag vara en positiv kille. Ja, jag tror journalistiken kommer att överleva. Och jag tror också vad som har hänt under den här nioårsperioden är att jag tror att läckor veckans status har blivit en helt annan. Vi har Chelsea Manning, vi har Edward Snowden. Båda har liksom blivit globala superhjältar. Och det kan ju liksom inspirera framtida visselblåsare. Ta bara någon som har läckt hela Panama Papers från den här advokatfirman. Den personen har ju tagit enorma risker. Ja. Enorma risker. Alltså, och om liksom det finns ett löfte om att ja, men kanske kan jag bli ett yttrandefrihetshelgon av Edward Snowdens kaliber, då kan det vara värt det att ta den risken. Mm. Jag menar, det var ju fordan tiders läckor var ju väldigt hemliga. Mm. Deep Fast Throat Assange, till exempel. Spekulerar ju folk fortfarande om vem det var.
Oh. Men alltså det Assange är anklagad för skulle faktiskt räcka för dödsstraff. Det är ingenting han själva hittar på. Utan så ser det ju. Alltså det ändå sätter ju rätt mycket på spel. Alltså.
Men Hannes, Assange idag, hur mår han? När hade ni kontakt senast?
Jag träffade honom senast förra året. Så det är ett tag sedan. Jag kan inte svara på hur han mår. Men när jag träffade honom då var han i osedvanligt gott skick för att ha suttit utan solljus så pass länge. Men framförallt så var han psykiskt gott skick.
Du sa till mig att man märker att han har suttit isolerad i flera år på grund av tandstatusen. Att det inte finns möjlighet att gå till tandläkaren, kommer jag ihåg att du sa.
Just det. Så är det ju. Det är många sådana där
typ praktiska av, saker som
praktiska saker som
irreparabla nästan. Ja.
På olika platser och så. Och sen är ju, så skulle jag väl säga att den stora förändringen är kanske att han har blivit mer ödmjuk. Men så, det är sånt som fängelse i sig kan göra med en människa.
Jag gör ju inget.
Det låter hemskt såklart att skämta av det. Men
det tror jag nog att han kan klara av att det skämta.
Vet vi vad som händer i hans fall nu? USA försöker få honom utlämnad.
Labour vill inte att han ska lämnas ut. Jag vet inte om det här är en politisk fråga.
Utrikesministern har ju faktiskt också sagt att de inte kan lämna ut eftersom han riskerar dödsstraff.
Jag undrar, finns det något intresse för Assange att bli utlämnad till Sverige? Eller har han något intresse av att bli utlämnad till Sverige? Skulle det vara tryggare för honom att sitta här i fängelse för våldtäkt?
Det hans advokater har sagt från början är ju att, och dessutom gett ett direkt erbjudande till svenska åklagare, har ju varit att han gärna kommer med nästa flyg till Sverige, så tillvida det finns garantier på att inte utlämna honom till USA. Och det är ju någonting som ett erbjudande som gavs till svenska åklagare typ 2011.
Jag skulle säga det där är väl gammalt.
Ja,
och det kvarstår.
Det kvarstår ju. Så att av någon anledning så har man inte velat komma med sådana utfärdanden och sådana löften från svensk sida. Och frågan är väl, vad är svensk sida inom stattecken i sådant fall? Är det någonting som Stefan Löfven publikt ska säga, eller är det åklagaren, eller är det någon annan? Och där gömmer det sig de olika delarna utav liksom svenska beslutsfattare bakom varandra.
Ja, fortsättning följer väl, så får vi be att få återkomma i podden och på kultursidan med utvecklingen kring Assange. Det är ju en fantastiskt spännande och avgörande historia för liksom, demokrati, och yttrandefrihet och journalistik, hela det här fallet. Tack så mycket för att du kom hit och pratade med oss, Johannes Wallström. Tack Martin Ågård och Åsa Lindeborg. Jag heter Cecilia Djurberg och i nästa avsnitt tror jag att vi vågar lova att vi kommer att prata om Edward Louis. Vem dödade min far? Lyssna på oss då. Tack för att du har lyssnat. Hej då!